Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Ja. Hör vi, ska vi se om dina... Om du ska ju ha micken så nära... Så dra upp den så det känns bekväm. Du ska ha den så nära dig. Hej och välkommen till Charlie...
Nej. Ja, tack så mycket. Ja.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tänk att man kan säga samma sak 140 gånger och ändå inte komma ihåg det.
Ja, men det är att man vill säga välkommen till oss är det viktiga.
Ja, och sen brukar vi säga...
Sen brukar vi säga tack till våran sponsor som är Compricer. Vad kan du säga om Compricer då, Charlie?
Compricer är ju en så kallad jämförelsesajt, va? Där man kan gå in och jämföra privatekonomiska tjänster. Mm. Bolånen och försäkringarna och liksom avtal och grejer. Och det där lönar sig att göra oftare än man tror. Det är många som springer och jagar extra pris på köttfärs för att tjäna 14 kronor. Och sen missar man 1400 kronor på en sån enkel sak som... Ja, men samma jädra el eller samma jädra försäkring och grejer.
Och, ja, och vi ska också lägga till att det är inte bara, någon dator som svarar.
Det är inte någon botten Anna där, utan det är riktiga människor. Man kan få hjälp att byta och fixa och grejer alltihopa. Mm. Superkul att ha dem med sig. Och de är med i slutet på podden också.
Ja, just det.
Kristina,
kommer med när ni tror att det är slut så är det några minuter.
Så börjar det.
Idag har vi ju en fantastisk gäst.
Ja, verkligen. Mm. Som har varit på våran lista länge och sen har vi bara inte kommit till skott ordentligt. Så
att, vi har försökt. Ja. Det är inte lätt att få tag
på. Man får vänta tills de släpper en bok som jädrarna. Då nyper man dem.
Ja. Då nyper man dem. Ja. Men det som är kul är ju också faktiskt att vi är inne nu mitt i sommaren, i juli. Ja. Och jag tror inte att vi är för sent på den då. För man kan också få med sig lite tips längre fram.
Det ska vi ju lista ut då. Vi kan plantera ett frö.
Vi ska ju naturligtvis prata om odling och ekonomi. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men jag tycker det här ska bli superkul. Men det är inte bara odling vi ska prata. Vi ska också prata med dagens stora
stjärna. Gör en sån här trumvirvel där. Cirkusdirektören.
Jag gör den själv.
Välkommen, Elin Ek.
Tack. Det var roligt, tack så mycket.
Hur är dagsformen?
Svettig, men glad. Och jag har nu, med anledning av att jag skulle komma in som gäst, har jag tänkt på mig själv och vilken typ är jag rent ekonomiskt.
Aha.
Ja. Så att det här var ett jätterolig process för mig.
Vad kom du fram till då? Vad är de första insikterna?
Min första insikt är att jag är en jämförelseprismänniska.
Mm.
Det har jag med mig från grunden. Mm. Jämförspriser måste finnas.
Som att du har så här, gärna reklam i min brevlåda, tack, så jag kan läsa igenom alla.
Nej, men alltid i butiken så tittar jag på jämförspris.
Just det.
Lappen.
Kilopris, literpris.
Ja, precis. Och det är ju fantastiskt att vi lever i ett land där det är väl lag på, till och med ställer jag lite frågan, men att man måste ange jämförspriser. Och om den inte finns där, då kan jag också fråga om vad är jämförspriset.
Bra. Och då har du sett, och jag har sett att det är sällan så att det man tror ska vara det billigaste per kilo lite som är det. Det är inte självklart att de röda lapparna, stora pyramiderna, betyder att det blir bäst.
Nej, exakt. Och det har jag med mig, förstår jag, mycket så här hemifrån.
Mm. Från mamma eller från pappa? Eller?
Nej, från min mamma. Ja. Att kolla jämförspriser. Och det är ju speciellt idag när vi har mycket flera ekologiska varor till exempel, så känns ju det viktigt att kunna se och liksom förstå när man gör det där valet. För det är ju det som jag kan tycka är svårt då nu, att man måste titta på den där otroligt kanske fina vindruvorna som har ett bra pris men som man tänker är väldigt, väldigt besprutade. Och så kanske man inte vill köpa besprutade grönsaker eller frukter. Och så, och så kan man titta på de andra och så är de som är ekologiska, som är svindyra men, och kanske lite vissna. Ja, men det är intressant.
Jag hörde om någon handlare som hade ställt de besprutade vindruvorna tillsammans med teröden och lacknaftan bland så här kemiska medel. Ja. En ganska tydlig statement på vad han tyckte om.
Men du känns ju som att du, Elin, är om det och kring dig. Och för många är du kanske fortfarande mest känd som Grynet.
Mm, just ändå. Det.
Ja, ska vi göra en sån här liten Elin-resan här?
Ja.
Ja, precis.
Kan inte du berätta istället för att Mattias berättar?
Nej, men jag hade ju en massa bra frågor här.
Ja.
Nej, men berätta, Elin. Du började ju, för många så började när du så här, vart känd, hur man ska säga,
slog breakade.
Igenom, breakade, så var det ju med Grynet.
Aha.
Berätta om Grynet.
Grynet var en, vad ska jag säga? Jag säger lite så här tonårskaraktär, även om hon liksom var ålderslös. Som var ett tv-program och radioprogram som riktade sig till framförallt högstadiet, men även det blev liksom ett familjeprogram. Och Grynet började som sidekick till en annan programledare, och sen fick hon ett eget videoönskningsprogram där vi ganska snabbt fick peta ut några musikvideos för att det skulle få plats med mera Grynet. Och det blev en tittarsuccé.
Hur föddes Grynet då liksom? Är hon så här kombinationen av två släktingar till dig som man brukar höra såna här komiker och grejer?
Nej, men bygger ganska mycket på kanske mig själv som tonåring av att ha varit en sån där som tog ganska mycket plats, var ganska verbal, tycker var viktigt med vissa så här rättvisa grejer och så, ganska engagerad. Och kanske kombinerat med min typ av humor. Men jag pluggade till tv-producent och så skulle jag göra min praktik på Sveriges Television i Växjö. Och där träffade jag en tjej som heter Marie Örtengren. Och vi blev liksom snabbt bästisar och vi pratade väldigt mycket om hur vi hade varit som tonåringar och sådär. Hon hade också sett ett arbetsprov som jag hade lämnat in när jag sökte den här praktiken där jag showade omkring i rosa. Jag hade också rosa klänningar och tiara hemma som jag tog på mig ibland när jag tyckte det var för tråkigt, till exempel när jag skulle städa. Drog jag på mig stassen. Tring! Och fram med dem
sugen. Men där har ni något gemensamt, Mattias. Ja, du också drar på den rosa klänningen hemma. Precis. Men det är ett annat program.
Ja. Nej, men man har liksom inte roligare än man gör sig.
Nej.
Och då så började vi göra små korta inslag och visade då för våra chefer. Så här, det här skulle vi vilja göra. Och de tyckte att det var jättedåligt. Det fanns liksom ingen poäng. Vad är det som är roligt med det här och så. Men,
det är därför man inte ska låta chefer fatta kreativa beslut.
Nej, exakt. Men vi fick ändå liksom utrymme till slut att visa de här små sketcherna. Och sen blev det liksom, vi fick bra respons från tittarna.
Vad är ditt stoltaste så här, Grynet ögonblick? Så här, för att Grynet lever inte längre, va?
Nej.
Har du någon sån här...
Alltså den som ju de flesta plockar, om skulle fråga någon på gatan, så är det ju...
Zlatan
intervju. Ja, just det. Det är ju det. Och det är jag väldigt stolt över också. Alltså, för det var väldigt speciellt att få göra den intervjun med honom och att det blev så himla roligt och så hjärtligt.
Jag tycker att man ska gå in på YouTube och sen ska man googla Grynet Zlatan. Det måste ju räcka. Så kommer den. Det är fantastisk. Jag tittar på den nämligen nu när du skulle komma. Och jag har tittat på det många gånger, ska jag säga, då och då. Även Göran Persson. Alltså du gjorde ju otroligt, eller Grynet gjorde otroligt många bra intervjuer.
Hur var det att intervjua som en karaktär?
För mig var det jätteenkelt. Ja. Men för dem så var det svårt tills vi började.
För jag har kategoriskt tackat nej till sådana. Jag har blivit inbjuden till Lilla Alfad just när jag är. Och jag tänker så, om det inte finns... Om det är en, jag kommer att se ut som en idiot om när jag ska prata med en påhittad
person.
Jag kan liksom inte förhålla mig till setupen.
Liksom. Och så var det liksom för de flesta, speciellt om de liksom inte hade riktigt koll på Grynet. Eller ett, i början så gav jag bara intervju som Grynet för att jag vill liksom behålla karaktärens identitet på något sätt. Men, och då så var de så här, men hur ska det här bli? Hur ska jag ställa för frågor? Men jag kände mig trygg med det, så jag sa, men gör det, ska du få se vad som händer. Och det blev alltid bra. Och jag tror att det delvis beror på, vilket jag också sa innan, är att jag är aldrig ironisk. Grynet är inte ironisk, utan allting är på riktigt och det är som det är. Mm. Det hon säger, det är på riktigt. Mm. Så när hon spelar fotboll med Zlatan så gör hon det på sitt sätt. Liksom. Och det är inte för att göra ner någon eller så. Utan
det är fascinerande med karaktärer. För att liksom sådär att, för jag för mig att jag har hört någonstans att du själv som Elin är egentligen höjdrädd. Men när du satte på dig och blev Grynet så var du inte höjdrädd.
Nej, ungefär så. Alltså, vi var runt med Sommartoppen, ett program på P3. Där jag liksom hängde ovanför publiken i någon stor sån här lyftkran och skylift och så. Och då var det som att när det där var, hade jag själv åkt upp i den där, hade tyckt det var lite läskigt. Men när jag var som Grynet, då kunde jag liksom börja upp och klättra i den här liksom kroken som den här, som det hängde i. Så jag hade producenten i öronen, så bara, klättra ner! Du måste klättra ner! Så att det, nej, det är en helt annan liksom adrenalinkick också. Och absolut att jag vågar mycket, mycket mer grejer som Grynet.
Använder du det? Kan du använda när man ska åka läska sakerna på TV-listan? Nu plockar jag fram Grynet här. Exakt. Nu får hon vara med och förspacka den.
Ja. Det kanske jag borde testa.
Det var kanske jobbigt att ta med sig tiaran och rosa kläder och alla undrar vad som pågår.
Du tror att Grynet sitter i tiaran. Det pågår här. Det är bara brain. Bang.
Är det så? Grynet. Har han rätt?
Nej, jag vet faktiskt inte. Nu var det ganska länge sedan jag gjorde Grynet. Fast jag plockade faktiskt fram det här om veckan. När jag var på konsert med en gospel-trio som heter The Como Mamas. Som är
tre damer. Var du på scen eller i publiken?
Nej, jag var i publiken.
Och det här måste man fråga, för det kan ju på riktigt vara så att du var.
Precis. Nej, men det är tre damer i runt 70 i årsåldern från Mississippi som sjunger fantastisk gammaldags gospel. Och sen när de skulle gå, så de flesta i publiken var liksom, kanske medelålders män. Men då när de skulle gå, då kände jag verkligen så här, då dök Grynet upp i mig. Så då var jag tvungen att liksom så här hoppa fram och bara, could we please take a picture? Yes, of course. Så att jag var den som hängde på och ville ta bilder med de här damerna. Det var ingen annan som vågade. Det var några som hängde på sen. Men där kände jag att där tog jag fram mitt.
Din inre Grynet.
Ja, exakt.
Ja, häftigt. Men sen, och då tänker jag, men visst var det också så, för att knyta an lite grann till ekonomi då. Visst var det också så att Grynet var ju väldigt, var inte Grynet ganska ekonomisk och sund i att man, saker man skulle pyssla med eller fixa med var sånt man skulle ha hemma och sådär. Eller har jag, minns jag fel?
Nej, men det här är perspektiv alltså, som jag har missat helt.
Ja, precis. Alltså, sund vet jag inte. Alltså, Grynet var ju omåttlig på många saker. Alltså, hon ville göra saker och ting ganska stort. Så här, göra världens största chokladboll, 10 kilo smör. Alltså så här, ganska excentrisk så. Mm. Men det som för mig och Maria och vi som jobbar med programmet, så var det väldigt viktigt att de pyssel som Grynet gjorde skulle gå att göra av alla i landet i princip, oavsett om man bodde i en ute på landsbygden och inte hade någon pysselbutik i närheten, eller om man bodde i Stockholms innerstad, så skulle man kunna göra det här. Så det var mycket som byggde på limstift och liksom något enkelt tyg eller ludd eller tuschpenna eller vad det nu är. Och det var ganska, det var något som jag fick fightas ganska mycket för att om man jobbar med rekvisitörer och sådär, då vill de gärna ta fram någon elektrisk limpistol. Och det här är ändå 20 år sedan. Idag har, jag ska säga, limpistolmarknaden har exploderat, och det är ganska billigt med limpistol idag, men för 20 år sedan så var det inte så att det fanns i
varmans hem.
Nej, det fanns inte limpistol liksom i mataffärens pysselhylla, utan det har förändrats. Men då var det så här, nej, men jag skiter i om det här inte kommer att hålla i liksom en livstid, det som vi ska limma nu, för det viktiga är att den ungen som bara har ett limstift eller kanske får ett i skolan eller låna hemmet ska kunna göra alla grejer. Så det var viktigt för mig. Det liksom fanns någon slags demokratisk aspekt på det.
Ja, och sen så, men sen har ju du gått vidare efter Grynet. Du la ner Grynet och sen har du gjort ytterligare någon karaktär, vet jag. Mm. Men sen har du blivit, kallar dig för författare.
Ja.
Eller hur?
Det stämmer.
Kallar sig författare, ja, för att du är författare.
Ja.
Ja, men du är ju också, jobbar ju också inom media och radio. Ja. Jag menar, det är ju, du, vad, ska vi, vad kallar du själv? Vad är ditt yrke om man frågar?
Vi hade stått med en cocktail och bara, jaha, vad jobbar du med? Vad svarar du då då? Säger du, jag är författare.
Eller
vad
är det? Det kanske jag skulle säga.
Influencer.
Nej, absolut inte influencer. Nej. Nej. Mera så här kanske frilansare inom media då. Ja. Men just den rösten lite så här, inte riktigt på allvar.
Fråga mig inte.
Nej, men jag skulle nog säga att jag är programledare, författare.
Mm-hmm.
Ja.
Berätta om ditt författarskap då, för den som inte har.
Jag har skrivit i dels Grynet bok. Jag skrev en lifestylebok, heter det väl på författarspråk. Supertanten, en lite hyllningsbok till min mormors generation för några år sedan.
Som blev stor, va?
Ja, det blev den. Och den skrev jag för att jag var lite trött på att allting som kallades tantigt och som min mormors generation har gjort under ganska många decennier som har varit ganska nedvärderande epitet.
Mm.
Plötsligt när det var så här tuffa killar på Södermalm och helskägg som började eller baka surdegsbröd eller odla närproducerat och sånt. När de gjorde det så fick den status höjning. Så. Och det provocerar mig lite grann, för då kände jag så här, inte nog för att de får skit för det, utan det ska också så här osynliggöras. Så lite där försökte jag titta på så här, det här gjorde de, det har ni gjort bra. Typ
just
så.
Det, men det blev ju en succé, inte bara för innehållet i boken, utan just för att du tog upp den grejen, eller hur?
Precis.
Kombo av bra bok och
exakt
den grejen, mycket media kring.
Ja.
För odlingen tycker vi är häftigt. Det är ju också lite det som när vi kände igen att nu jävlar ska vi hoka upp Elin här.
Ja.
Ja, berätta om boken. Ja, har vi gått ifrån det här nu att alla i Sverige ska kunna, och ser vi tillbaka med att man måste bo på Yxland och ha en plog och grejer? Eller?
Nej, så grattis till dem som gör det, tänker jag då. Men nej, jag har ju då försökt skriva den här boken för alla barn, oavsett hur man bor.
Mm.
Om man bor i lägenhet eller om man bor i hus, om man har en trädgård eller inte har, eller om man bara har ett fönster i köket. Så jag har försökt hitta exempel på vad man kan odla oavsett hur man bor. Jag önskar ju alla barn en egen odling, för att jag själv tycker att det är så vansinnigt roligt. Men det finns också något sånt där fantastiskt i att få liksom skörda sin egen potatis. Jag tycker att det är helt magiskt att få sätta ner en sätt potatis och på med jord och lite vatten och vänta liksom ett par månader, och sen har du 10 delikata liksom potatisar att koka med lite smör och salt. Det finns ju inget godare, och det är som en skattjakt varje gång man ska sätta grepen i jorden.
Och hur viktigt är det här för barn? Jag har ju en 10-åring hemma.
Mm.
Och vi har inte kommit igång med odlandet. Däremot så åker vi ut i sommarstugan nu på sommar och fiskar.
Mm.
Och det är ju, det är som du vet, det kommer upp ynkliga abborrar.
Ja.
Men att ändå då liksom filera dem och panera dem och sen så liksom,
Så
han får som en fish and chips på sina egna. Det enda sättet att få i honom den är ju att jag liksom, du vet, mycket ströbröd. Men i alla fall, det är liksom att sitta där sen på bryggan och äta en fisk som han har fiskat är ju, upplever jag, en sån här livs, liksom, kommer man ihåg, komma ihåg för livet?
Ja, det tror jag.
Men är det samma sak du tänker med odling, att du bygger någon typ av...
Absolut.
Alltså, varför dels, är odling viktigt?
Nej, men alltså, dels kan, så blir det på riktigt. Det är inte på hittepå, utan du har ju ändå så här, du har ägnat din krok eller lagt ditt nät. Ja. Du har dragit upp den där, och du måste också ta det där beslutet. Som är ganska svårt. Tycker jag svårare gäller man blir och nackar den. Eller det behöver man ju inte tänka då på saker man odlar. Men också se så här, hela processen av att du sår ett frö eller du sätter en sättpotatis och att du tar hand om den där, och så blir det någonting. Och du vet då när du går och handlar din fisk i fiskdisken eller dina fiskpinnar i kyldisken, eller när du plockar din potatis i affären, att jag vet hur den där har kommit upp.
Mm.
På något sätt liksom.
Så det bygger liksom, det finns någon tanke att bygga någon respekt för råvaran och var maten kommer ifrån?
Nej,
liksom,
men jag tror att den kommer automatiskt.
Ja, det är inte det som är din drivkraft med att barn ska odla.
Nej.
Så vad är din drivkraft då? Är det
Alltså det är ju fantastiskt.
Finns det en pedagogisk tanke att det ska så här, träna på uppskjuten belöning? Och, du vet, eller nej. Är det mest bara så här, det här är kul, det borde alla kids göra?
Alltså uppskjuten belöning, då förstår jag nästan inte vad du menar. För det är så. Men det pedagogiska...
Nej, men jag menar, man drar ner, man sätter igång en process som det tar månader innan man ser utfallet av. Jämfört med kids som spelar dataspel idag och inte kan vänta 20 sekunder under laddskärmen, så är det ändå så här, vi drar ner ett frö, vad gör vi nu då? Ja, nu väntar vi 3 veckor så kanske det gror.
Ja.
Det är ändå någon sån uppskjuten belöningsträning.
Ja, det, så absolut. Det blir det. Men jag tror mer att det är så här, att det här lilla fröet som bara är som ett smutsgrej liksom, och stirrar på den här jorden, och sen plötsligt så bara öppnar den sig, och så kommer det som när du ser något som något lite pyttegrönt där nere, och så bara kommer det upp och så blir det större och större och större, och så kan det faktiskt sen bli en hel portion med potatis.
Jag lever in i det, för vi har ett landställe där där vi har odlat
Mariana i många år.
Nej, men alltså jag säger varje år, nu måste vi bli bättre på att odla, för när man väl har, ja, men vi har kört så här, sallad, spenat och som har satt några morötter, och för att det är häftigt. Men känslan som du säger, att dra upp den där och så sitter vi bara och snackar om ekologiskt och närproducerat. Och sen, det smakar ju så in i jävlen mycket godare än någon annan sallad. Ja. Sen vet jag inte ens om den gör. Jag vet inte ens vilken sorts sallad jag har satt ner. Det kanske är någon sur rackare eller bitter. Eller så. Till och med rucola skulle kunna smaka gott för mig om jag odlar den själv.
Det var ju så roligt när du bjöd på sallad häromdagen. Och då visade sig att det var alldeles för mycket sallad. För att Malin hade gjort vadå?
Ja, men vi höll på att odla. Eller vi. Ja, jo, det gjorde vi. Men så tappade Malin fröpåsen. Hon spillde ut. Men det gjorde vi så sig inte gjort något. För det har ju bara kommit ett stort sjok med sallad. De där små. Och det var ju så små de där fröden. Och tappade ner liksom en hög. Men jädra vad sallad vi har. Så att vi hade studentfest där för någon månad sedan. Och den Charlie var på. Och
då lokalsallad.
Ja, massor av sallad. Men det är ju superhäftigt.
Då gick Mattias ändå runt och berättade för alla gästerna som åt salladen. Den här salladen har vi odlat själva. Så att man skulle förstå
det.
Att man inte åt med gaffel utan att man åt med andakt. Liksom.
Men jag tycker det är så svårt då att veta vad man borde odla. Som för oss som ett landställe, man är inte där hela tiden. Och man kan inte ha någonting som man måste vattna jämt.
Precis.
Och sen så är det kanske en tråkig fråga här nu, men det är också så här, är det ekonomiskt rätt? När vi satt och pratade innan Charlie och jag sa ju du så här, fan är det värt att odla morötter som man ändå kan köpa för 9,90 kilo?
Jag har ju odlat sparris då på min gård i Skåne. Det tar ju typ 4 år innan man får upp någonting. Och sen får jag ihop ett knippe. Och det är 4 års arbete för ett knippe som jag kan köpa liksom i högsäsong i närmsta brevlåda från bönderna där omkring. För lägg en 20 här och ta hur mycket du vill ha. Så finns det saker som är ekonomiskt odla? Alltså eller det är lite som sykläder, att det är alltid en minusaffär jämfört med att handla kläderna, för tyg är dyrt och kläder är billigt.
Alltså det beror ju helt på vad du vill. Alltså sparris är ju liksom en delikatess, om man säger så. Där har du ju verkligen gett på en av de så här, de fina grejerna. Jag odlar inte sparris för att det där står och vänta i flera år och klippa av och sådär. Sen har jag en pytte liten trädgård. Så att det är klart, och morötter har jag gett upp för att det funkar aldrig. Men sen finns det andra saker som, ja, men som du säger, sallad.
Varför funkar inte morötter?
Nej, jag vet inte. Det vill bara inte när jag odlar. Och det är möjligt att
måste
det...
Måste ha sandig jord, va? Inte så, eller?
Ja, och så här är
men,
det.
Men blir det för alltså, lite eller blir det inte väl? Vadå? Man
de
menar
blir,
att det inte
de blir liksom ingenting. Och det kan ju bero på att jag inte har rätt jord eller att jag har någon ohyra eller jag är borta precis de där veckorna när man ska vattna och så. Så här är det för alla odlare, att man har så här...
Det här är mina grejer.
Det här funkar aldrig liksom.
Jag hade fantastisk ramslök. Odlade ramslök, det är ju ekonomiskt om man säger så här, köper planta blir hur mycket som helst och det är skitigt, köper jag affären.
Precis.
Problemet med André, bara, nu har jag varit duktig och klippt gräset, så bara, jag har klippt gräs inklusive klippa över mina ramslökplantor. Så bara, jag tyckte det luktade lite vitlök nere i äppelträdgården.
Och du kanske så här, hur mycket ramslök äter du? Så att det är klart att man kan fundera på så här, vad är ekonomiskt att göra? Och då skulle jag säga så här, ja men dels har jag i den här boken då, jag odlar boken, dels har jag gett exempel på grönsaker som är ganska små, för då behövs det inte så mycket vatten, det behövs inte lika mycket näring, behövs inte lika mycket passning. Om du till exempel odlar en körsbärstomat eller en snackpaprika eller en snackgurka som ska skördas när en gurka som är 10 cm lång mot om du ska ha den där långa. Just eller det. Bifftomater kräver mycket mer. Så att nu är vi i början av juni och jag har idag sett att mina snackgurkor kan jag börja skörda dem och mina första små körsbärstomater. Så det är ju liksom en sak, för tillbaka till din fråga där Mattias, här, om man inte är där och vattnar och så himla mycket, hur mycket passning behöver det? Och det är klart, det är ju olika saker som behöver olika mycket passning. Men jag skulle säga till exempel potatis. Sätter du potatis och det är en vanlig svensk sommar så får du den värme och den vatten från himlen som du behöver. Men ska du odla andra saker som kanske är lite mer känsligt, ja, men då behöver du veta, kan jag vara här och vattna eller så? Eller räcker det om att du har snälla grannar som kommer förbi och vattar en gång i veckan? Eller har du ett växthus, ja, men då kanske du behöver ett bevattningssystem. Men jag menar, det finns jätteenkla saker, och det är väl framförallt de jag har försökt plocka ut i boken.
Vad är det absolut enklaste man kan odla om man nu känner så här, jag behöver bygga lite självförtroende här för det blir aldrig någonting. Vad kan man börja med som, vad är koka äggmotsvarigheten liksom? För?
Jag tror att det är smörgåskrasse.
Ja. Tänk att det var precis det jag tänkte skulle läsa på. Det är ju magiskt. Det är gott också.
Ja, det är väl det som är nackdelen, tycker jag, att det inte är så himla gott. Men
jag älskar det. Men på en oxfilé carpaccio som jag bjuder dig på, som, till exempel med rödbetor och sen strö lite smörgåskrasse.
Det är ju snyggt i alla fall. Det ser ju ut, man ser lite ut.
Och jag tycker att det är gott om man sprider ut det på en större rätt. Men ja, det är ju smaken. Jag tycker ju rucola är bland det värsta jag vet. Så det är verkligen, man tycker väl olika.
Precis, och för den lyssnare nu som bara, smörgåskrasse, vad är det? Då är det så här, smörgåskrasse kan du så på, om du lägger ut till exempel bomull eller sån här bomullspad som du tar bort smink med, eller hushållspapper, eller om du har jord, lägg ut det på ett litet fat. Vattna, strö på smörgåskrassefrön. Så alltså, de gror typ på 3 dagar. Efter en vecka har den verkligen en full matta. Det är bara att klippa och lägga på. Det är ju jätteroligt.
Och knäckemacka med lite smör först.
Precis. Och den fröpåsen kostar ju typ ingenting. Den kanske kostar 10-20 spänn. Jag hittar på den, men ungefär. Och då är det ganska roligt om man går på mataffären sen och ser ett sånt där tråg. Den kostar ju typ 20-30 kronor för ett sånt.
Sådana köper jag då. Det är ju ingen bra affär.
Nej.
Men, och sen är det också varifrån det kommer, om det är odlat. Ofta är det ju inte svensk krasse.
Nej, det är ju sällan jag är i en affär där jag kan stå och välja vilken av alla smörgåskrassesorter jag ska ha. Utan finns det en?
Nej, men jag bara tänkte en aspekt till, menar jag bara.
Ja, och transporter och plasttråg och allt
möjligt. Ja, men jag har en förrätt som jag gör, som ofta, där det är smörgåskrasse. Den ska jag börja odla själv. Det hör jag. Den taget.
Det är, om det, en vecka idiot, innan säkert.
Jag behöver göra beslutet en vecka innan. Om nästa fredag behöver jag den. Då kommer jag kunna ha den färdig och klar, säger du. Ja, det räcker ju för mig.
Det är bättre än sparrisen.
Ja. Eller odla vindruvor för att göra sitt eget vin. Det är inte så ekonomiskt. Bra. Smörgåskrasse är bra nybörjargrej. Någon annan? Om man nu har gjort sin 2 veckors smörgåskrasse och känner så här, nu är jag redo.
Alltså, har du en balkong, då skulle jag sätta potatis i hink. Lägg ett lager jord, lägg några sättpotatisar som du köper i trädgårdsbutik eller byggbutik på våren. När de här har grott då, lite grann, så att de börjar komma upp, då lägger du på ett lager jord till. Och när de har grott så de har liksom kommit ovanför den jorden, lägger du på ett lager jord till. Och sen när de har blivit höga och en del måste blomma först, men det kan man se, då kan du skörda din egen potatis.
Men nu är vi så sent, för nu är vi i slutet på juni till och med.
När man kan höra detta för första gången så är det ju till och med på första veckan i juli.
Ja, precis.
Mm. Är det kört då för potatisen?
Nej, jag tror inte det. Utan jag tror att du kan stoppa ner sorter ändå. Det svåra kanske är att hitta sättpotatis den tiden på året. Men det behöver inte vara kört.
Och det måste vara, du säger sättpotatis. Man kan inte stoppa ner en potatis man har hemma.
Blev en mandelpotatis
över? Jag tror inte det. Men jag kan inte svara på riktigt varför. Nej.
Men det är inga problem att hitta, alltså då, så man ska fråga efter sättpotatis.
Precis.
Ja, det är ju, för det är ju också någonting, alltså nu har det ju precis varit midsommar, men den där nykokta.
Ja, men alltså gud. Det finns ju inget godare.
Nej, det är jag beredd att hålla med. Ja.
Sen trodde jag att du skulle säga örter då?
Nej, jag är ingen örtperson skulle jag säga. Men om man ska köpa, eller om man ska satsa på två stycken, alltså, antingen så är det basilika. Det är lätt att så, lätt att odla. Det är ju otroligt mycket roliga saker man kan göra. Jag sår en rejäl kruka med basilika varje år. Och sen gör jag pesto och fryser in så att jag har hela året hemma gjort pesto. Det är ju så lyxigt så att...
Och lätt att göra faktiskt.
Ja.
Det är ju helt meningslöst att gå och köpa en basilika. Pestoburk.
Nej, ja, precis.
Alltså, det är lätt att göra pesto med det.
Ja, precis. Ja,
om du väl har basilika.
Ja. Sen skulle jag säga mynta är väldigt roligt. Om man nu vill ha med, liksom, odla med barn. Och då, det är nämligen så att mynta... är en växt som nästan svårt att ta koll på. Den kallas också för att den är en inversiv art.
Sätter alltså, inte ute.
Nej. Det är ju... Och det gjorde jag först när jag flyttade till hus. Då satte jag ut min lilla kruka. Så att jag har ju, varje vår får jag gå och riva upp mynta i rabatterna. Det doftar väldigt gott. Men mynta finns också som ananasmynta, chokladmynta, smultronmynta, grape. Ja, men det finns väldigt många olika. Och den kan man ju göra te av, både hälla på sina färska blad eller torka. Ja, kan man göra också. Så att det är inte,
just det, men var försiktig, för det, som sagt, den sprider sig om man sätter ut den. Vill man inte ha håll den i en kruka då, så att du inte precis, för det drar iväg liksom.
Precis. Sen kan man ju odla blommor också. Jag är ju blomälskare. Och då en jättelätt blomma är till exempel ringblomma, som också är ätbar. Och som du kan göra hur mycket roliga saker som helst.
Att det ska bli bättre på ätbara blommor. Ja, det har jag tänkt,
för det är ju så häftigt och imponerande.
Snacka om att det blir snyggt på middag och det ligger lite blommor där.
Men och då är ringblomma, säger du. Är hon särskild eller räcker, står det ringblomma då är man hemma liksom.
Ja. Och jag behöver inte så ringblomma längre, för att de frösår sig själva. Så att nu då går jag och ser var den har kommit upp lite överallt här, och även i potatislandet. Och så plockar jag upp dem och sen sätter jag dem i rabatten där jag vill ha dem. Och så doftar de ju fantastiskt. Och så är de jättegoda. Och sen, jag ger också tips i boken på roliga saker man kan göra om man torkar de där ringblomsbladen. Man kan göra te, men man kan också göra tvålar.
Och är det de vita bladen man äter? Ringblomman,
alltså ringblommor är ju oftast gula.
Nej. Men gud, jag blandar ihop dem med prästkragar.
Ja.
Vad är det?
Ringblomman är oftast orange eller gul. Ja. Ibland har den en mörkare mitt och så. Men det är ju inte samma art som prästkragar. Det är två olika blommor.
Men de har samma, lite samma
stuk. Lite samma form.
Ja, fast de är gul. Okej, ja, bra.
Varför har jag inte ens tänkt på det här för? På landet, man inte odlar blommor. Alltså, vi har ett sånt här gammalt land, så det är rätt mycket blommor ändå. Sådär. Men det är klart att man ska odla ringblomma.
Lägga på salladen. På din carpaccio-sallad där, liksom. Ja. Ringblommor till krasse.
Ja.
Ja, bra, mer. Hittas fler blommor.
Krasse. Alltså slingerkrasse eller så. Ja. För den är också väldigt lätt att odla. Den är också ätbar och fantastiskt vacker. Alltså.
Hur ser den ut då?
Hur ska jag beskriva den?
Jag önskar att lyssnarna kunde se på Elin. För den inlevelsen när du pratar om din, särskilt om din potatis. Men, alltså hela så här... Man ser hur du njuter av det. Och bara du tänker på det.
Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
Är det som en liten trumpet? Eller?
Lite eller? Skulle man kunna på. Ja, lite som en stor viol kanske. Men den är oftast gul eller orange.
Liksom de... Slingerkrasse.
Det är rätt coolt idag. Jag märkte för någon månad sedan, det finns ju appar idag som man kan fota, eller man bara fotar blommor, så talar appen om vad det är för sort. Jag har inte tänkt på tidigare.
Och sen swipar man bara iväg den, så har man planterat.
Nej, men det är rätt coolt om man nu vill veta lite grann vad det är för sorter och sådär.
Bra.
En växt som är väldigt, väldigt rolig är till exempel zucchini eller squash. Just för det. Att av en planta så får man oftast oerhört mycket olika frukt, alltså man får ganska höga avkastning på en planta. Och där är ju också blommorna ätbara.
Då brukar man få fylla med något och fritera.
Precis, det har inte jag testat än. Men det är ju en delikatess i Italien framförallt. Men det är också det att en del är så här, men jag gillar inte så, eller jag är inte så här, jag tycker inte om att fingrarna i jorden eller så här. Och då är ju mitt råd bara så här, men skit i det då. Om du inte tycker att det är roligt, om du inte har ett intresse, gör det inte. Eller köp en planta. För så kan det ju vara också, att du orkar inte med det där. Att ha en fröpåse och så ska du liksom så 10 små krukor med olika zucchinisar. Och sen ska de där planteras om och sen ska de planteras ut och allt möjligt. Så här. Nej, men strunt i det då. Utan då kanske det är bättre för dig att gå och köpa en zucchiniplanta för 39 kronor. Och så tar du den och planterar och sen kommer du få 10-15 zucchinis som du kommer att njuta ihjäl av i sommar. Så det är ju det också, att apropå ekonomi, att det kanske inte, för dig är det kanske inte ekonomiskt eller ens roligt eller intressant att göra hela den där resan från fröet. Nej. Och då finns det ganska många genvägar. Och det är samma sak med basilikan. Du kan köpa en kruka med basilika och sen planterar du om den så att den får liksom.
Men det kan man inte göra med den man köper i matvaruaffären, va?
Det kan du säkert. Och jag, såna här, ni vet, såna här salladskrukor med plocksallad som man köper i affären. Efter att jag hade liksom helt skövlat den, så det bara var den här lilla krukan kvar, så planterade jag ut den. Och nu har den vuxit upp igen, så nu är helt ny sallad från den som jag köpte i mataffären.
Och det är ju superfint.
Ja.
Och sen kan jag tycka också så här, man vill ju ändå ha någonting på balkongen, eller om man nu har en liten trädgård eller vad det nu är.
Blommor i fönstret.
Så istället för att ha massa pelargoner så kan man lika gärna ha en zucchini eller något grönt, alltså, som man ju dessutom då kan äta och ta vara på. Jag tror ju att det är klart att det finns många som kanske inte fascineras av det, men jag tror ju ändå att man blir ändå biten när det väl händer, oavsett om man satt en planta eller om du har odlat med frö, så är det ju ballt alltså, när du tar dina grejer.
Ja.
Och det känns ju också som att man bidrar både, alltså, kanske ekonomiskt, men även om det inte är några superpengar, men det är ju också, ja, det känns ju bra på något sätt om man har odlat. Så tycker jag i alla fall.
Och jag tänker också så här att på en hink potatis på balkongen så får du ju inte du potatis för resten av året, men det finns ju, jag tänker till exempel att i augusti, september, när vi har väldigt många bärbuskar som liksom, och även träd i Sverige, bärträd eller vad heter det, äppelträd och blommon och sånt, att vi har ju en period när vi i de som har fördel att bo i hus och som kanske har en gammal trädgård faktiskt kan vara självförsörjande på sina äpplen eller sina vinbär eller sina hallon eller sina björnbär eller vad det nu är. Och det tror jag att man faktiskt kanske glömmer bort, att man fortsätter köpa de där bananerna eller apelsinerna. Men att då faktiskt är, men strunt i det, gå ut och titta, vad har du i trädgården? Istället för att sucka över de där äpplena som ligger på gräsmattan. Så nu äter vi bara äpplen, för det är det vi har nu. Vi vet att de här är helt obesprutade och de kommer.
Och för den som inte har någon äppelträdgård, gå till någon med äppelträdgård. Ja. Oftast blir folk bara glada om man säger så här, ta en bärkasse, ta två. Liksom.
Och där finns det, precis.
För min robotgräsklippare. Liksom.
Ja, och det finns ju många appar idag och sajter där man just delar det här, kom och plocka. Och som man också kan liksom gå in på och säga, ja, men jag är intresserad av att komma och skörda hos dig.
Det är ju ett misslyckande för svenska folkets liksom connection med varandra, att det säljs äpplen i augusti, september i matvaruaffärer. Att det ens finns en poäng att ta in det är ju en funktion av att vi bara inte vågar prata med varandra.
Nej, och framförallt importerade äpplen. Att det inte bara är svenska äpplen, det tycker jag är tråkigt.
Jag tänker så här, matlagning har ju historiskt varit liksom mycket ett kvinnodomän, utom grillningen som liksom männen har claimat på något sätt. Och nu har jag noterat att det finns en motsvarande odlingsgrej, att historiskt sett så har det liksom varit kvinnorna som odlar, utom chiliplantorna som är liksom männens grillning. Ni kan inte veta hur många män jag har i mitt liv som stoltserar med hur många olika sorters chili de har och skickar fröer till varandra.
Alltså, det är typiskt.
Det, visst är det lite roligt. Ja, det är liksom, man kan ju bara tycka att det är pinsamt och skämmigt, eller så får man bara liksom omhulda det och säga att det kan väl vara en ingångsdrog till tyngre grejer, men det är väl ja.
Men det är något speciellt med
chili.
Ja, kanske inte könsaspekten, men det är något speciellt med chiliodlarna. För dels drar de ju igång väldigt, väldigt tidigt på året, för chilin behöver tid på sig. Så att de är liksom igång innan man själv har vaknat ur
julfika.
Ja, ungefär så. Så vet man att nu är chiliodlarna igång. Ja. Och de har små belysningsgrejer och sådär. Så att de är ett eget släkte och de har sina föreningar och så. Så att jag tycker det är väldigt roligt. Jag odlar inte chili själv.
Jag har ju skägg så jag har förstås odlat chili.
Ja, det är klart då.
Men det var när jag hade växthus i Skåne.
Jag vet att du tjatar om din jävla chili hela
tiden. Var det så?
Ja, du är en typisk sån chili.
Men jag odlade mycket konstigt. Citrongräs. Och...
Ja, det gjorde du faktiskt. Får jag dra ett tips här? Jag ska se om ni kan något av det där. Som jag fick lära mig. För jag återigen kopplat till landstället då, så i våras så var det just det här med när man skulle köpa jord. Och då sa jag, men hur är det med växtnäring och hur ska vi fixa det här? Och borde man köpa en speciell jord? För jag har ju en som har legat ett år i påse och är all näring borta och sådär. Men då sa hon där i handen att ja, men det är bara att du gör lite nässelvatten. Vet du vad det är, Charlie?
Det låter ju som om receptet förklaras nästan. Och vatten.
Nej, men det var rätt häftigt då att man skulle ta brännässle, plocka bladen på brännässlorna, slänga ner dem i en hink, på med vatten. Och sen så får man världens bästa, sa hon, näringsämne. Och det har jag gjort. Och jävlar, salladen, Malin tappar fröna. Aha. Men det har gått... För jag sa, men nässlorna, man kan inte hälla på nässlor på växterna. Då sa hon, om en vecka så kommer du inte se några blad. För då är det bara en sörja som luktar rätt
som
illa.
Som stinker.
Ja, precis. Bra att du noterade också.
Ja, det finns ju...
Men håller med om, är det ett bra tips?
Ja, det är väl ett jättebra tips. Ja. Sen finns det ju ett ännu enklare, och det är ju guldvatten. Och det är alltså...
Man blandar guld i vattnet.
Det verkar dyrt, tänker jag.
Ja, det är precis tvärtom. Aha. Och det kräver minimalt med insats. Det är nämligen en del kiss och 9 delar vatten. Där har du liksom... det ultimata gödselmedlet.
Men man ska inte pinka direkt på växterna?
Alltså förr i tiden så var det ju så att man kastade ut pottan. Alltså så, då höll man ju inte på och körde måttade en del och så. Men det kan du nog testa. Men det kan bli lite starkt, tror jag. Men det är ju...
Men känslan då när jag nu ska dra upp dem där? Tinsam. Om jag har sagt till Malin att kan inte du gå och kissa lite i hinken och notera våra barn där och sen säger vi att vi ska bjuda på supergod sallad. Det kan finnas något i det där.
Precis, men å andra sidan så har ju jag då släpat hem tonvis, känns det som, med kobajs som jag har blandat ut, så att jag vet inte om det är så mycket fräschare. Men du kanske inte kissar direkt på salladen, utan det är ändå ner i jorden som du gör, och sen kanske du ändå sköljer din sallad.
Ja, just det.
Och sen, det är ju inte så att du bajsar på salladen så att det blir så här fekalie bakterier. Men
bajset behöver man inte göra.
Nej, precis. Utan det är guldvatten.
Bok. Det är nästa bok. Bajsa inte
men
på guldvatten.
Salladen. Men nässelvatten tyckte jag var häftigt också. Alltså, så
att man, där kan man kombinera, känna att man kan kissa på nässlorna.
Det kanske blir dubbelt så bra om man både har lite brännässlor och kiss.
Ja, nej, det men kan också bli för mycket, alltså kväve så. Och det är det som är liksom det där trixet som det finns folk som är oerhört duktiga på sånt. Och jag är verkligen inte det, men det handlar om just det där med jord och vad ska det innehålla, och är det en lerjord eller sandjord, och hur mycket mineraler är det i och hur ska man blanda ut sånt.
Men tycker du att man ska köpa sån där då, fin jord och näring, eller är det bara ett sätt för oss som har lite dåligt självförtroende att spendera för mycket pengar på planteringsjord? Är liksom, behöver inte vara planteringsjord när du ska plantera med. Man kan ta vilken jord du har som helst, il med lite guldvatten, färdigt och klart. Eller?
Alltså det kan inte jag riktigt svara på, för jag är lite som du där, att jag bara, alltså är det värt det, är det inte? Nu kom, tror jag, SLU här om månaden med någon undersökning där de sa att all typ av köpejord ändå blir bättre än den egna hemma, för att det är torv i köpejorden. Alltså jag vet inte, Charlie, jag får jättegärna gå vidare med detta. För att jag tycker själv att det är svårt. Nu har jag fått för mig att det är lite bättre med dyrjord, så då har jag köpt det.
Men det hjälpte ju inte med dina morötter i alla fall.
Nej, men morötterna, och det kan ju vara så här, nej men det var fel jord för morötterna då. För till exempel när du sår ska du gärna ha en såjord som är lite magrare. Men vad händer sen då? Och det är det jag tänker att ja, det är väl det som är en del av
så här, äventyret.
Ja.
Ja, faktiskt.
Gör jag rätt eller inte?
Men springa och köpa massa, det är gödning, alltså köpa rent gödningsmedel, det behöver man i alla fall inte lägga så mycket pengar på om man kan kissa eller ha nässlor.
Nej, så kan man säga.
Sen... Och, lyssna på detta och inte kan kissa, då vill jag att du ringer din doktor med en gång.
Och det här var ekonomipodden.
Och sen kan man också fundera på om man äter någon typ av väldigt stark medicin, så kanske man inte heller ska använda just sitt guldvatten och fundera på så här, vem... Ja.
Kan man ta nässelvatten?
Exakt.
Och ta med nässelvatten.
Ja, precis.
Ja, men jättebra. Har vi några slutord om detta, denna gröna röra? Jag är ju mer pepp på krassen här. Och nu har inte jag någon balkong. Men jag skulle vilja ersätta mina krukväxter med ätbara krukväxter. Mer. Ja. Varför ska jag hålla på med någon monstrera? Liksom? Den kommer jag aldrig få någon mat ifrån. Liksom.
Nej, men den monstreran kanske ger dig något annat då. Syre i rummet och luftfuktighet.
Och framförallt designmöjligheterna.
Ja,
exakt. Tryckt på varenda...
Ja, monstrera och elefantöra. Och
jag bara menar, det behöver inte vara en konflikt. Utan du kan både ha lite krasse och din monstrera och din sparris på landet som kanske om 2 år så kommer du skörda så in i bängen.
Ja, om jag inte hade sålt gården i skogen.
Ja, det är sant.
Men grattis,
ja,
men du, familjen.
Men vi kan väl också säga så här till lyssnarna att ni får hemskt gärna skicka in om ni har några åsikter om det här eller tips eller så här. Vad borde man odla eller sätta igång och odla och vad berätta? Skicka in vad ni har odlat och vad som funkar. Rent av kanske något så här, vad är det mest ekonomiska man kan odla? Vad vet jag?
Ja, där man får best bang for buck eller tvärtom.
Och ska man köpa en bok till efter sommaren så Athena 2 blir inte att leka med. September.
Precis.
Och odlingsboken hette?
Jag odlar.
Jag odlar.
På balkongen, i trädgården och i... Nej gud, nu glömmer
jag. Vad roligt. Undertiteln på din egen bok, Elin. Nu kör vi igen. Jag odlar.
Prova. Ska du, vill du googla det?
Ja, jag måste göra det.
Det här är bra radio.
Det här är riktigt bra.
Men det är för att det viktigaste är jag odlar.
Nej, men jag tänker att det är som man kännetecknar en författare. Att man har skrivit så mycket böcker som man inte ens kan komma ihåg vad de heter.
Vad undertiteln
hette. Så tror jag Strindberg hade det. Blå rum, nej vänta, vad fan heter det? Oh, om jag har skrivit den i alla
gröna,
fall. Gröna rum, blå. nej hur var det?
Är ni med då?
Ja, vi är med.
Jag odlar inomhus, på balkongen och i trädgården. Bam!
Bam!
Där satt den.
Grattis.
Stort tack Elin för att du kom, du är grym.
Tack.
Veckan snabba med Kristina.
Ja.
Vad ska vi snacka om idag?
Jag tänkte vi ska prata om ID-kapningar. Det har ju blivit mer och mer vanligt. Varannan minut säger de att någon i Sverige blir kapad på sitt ID.
Varannan minut? Ja.
Det är vidrigt.
Ja, det är fruktansvärt. Och de blir mer och mer duktiga på att få oss lurade.
Ursäkta att jag svär, men jag hatar sånt där så in i helvete när folk lurar någon annan. Ja. Alltså, det drabbar en.
Ofta de svaga också som blir värst lurade.
Förr i tiden var det ganska enkelt att se skillnad på ett Nigeria-brev och var det faktiskt kom från en kompis, men nu är det ju
nu
faktiskt
är det logger de är och det är väldigt proffsigt.
Ja. Ja.
Så hur ska man göra då?
Man ska vara väldigt försiktig till exempel med att svara på såna här mejl. Man ska aldrig ge ut sitt personnummer eller sitt kontonummer eller inloggningsuppgifter via mejl eller sms eller telefon. Utan liksom, får du ett sms eller får du ett mejl eller någonting, ring din bank och fråga hej, vad ska jag göra med det här? Då kommer de kanske säga att det där har inte vi skickat ut. Så var väldigt begränsad där. Sen så finns det andra saker man kan göra. Man ska hålla koll på sina transaktioner. Är det några uttag som ser konstiga ut? Har någon beställt varor eller tjänster i ditt namn? Får du hem några fakturer på saker du inte har beställt? Så att var uppmärksam på att det som du får information om har du själv gjort.
Men är det inte så att ID-kapningens liksom grundbult är ju att det första man gör om jag kommer åt din identitet det är att jag gör en adressändring och grejer på dig så att det inte ens kommer några notiser till dig utan de kommer till någon helt annan.
Det där är ju livsfarligt. Så att egentligen det första alla ska göra efter de har hört det här är att gå in på Skatteverket och göra en sån här spärr för adressändring. Då kan bara du själv via din e-legitimation göra en adressändring på Skatteverket. Då har du liksom säkrat upp den biten.
Och det har jag gjort sen tidigare och då får jag sen när jag gjorde adressändring då får jag liksom, då kontaktar de mig så här, stämmer det här? Är det rätt? Kan du bekräfta på mobilen verkligen att det är du som har bytt adress.
Precis.
Det är en enkel. Men sen har jag väl sett att det finns liksom rulla förbi flödet såna här försäkringar och så. Jag är ju försäkringsallergiker men Vad säger du, ska man skaffa sig en ID-kopplingsförsäkring?
Jag tycker inte man behöver det, för att du har en sån försäkring i din hemförsäkring oftast. Då stöttar den dig om du blir ID-kapad med rådgivning, och om det blir rättslig process kan du få hjälp med det och sånt. Det är ingen försäkring som ersätter om du blir av med pengar i och med det här. Men den hjälper dig på traven. Och de här extra försäkringarna man kan ta, de är oftast bara att det är kanske ett högre belopp, mindre självrisk och sånt. Så jag tycker inte man behöver det.
Men man bör vara försiktig.
Man bör vara försiktig, absolut. Och tänk på det, släng inte ett konto, papper i återsamlingen där folk kan plocka upp det. Ha lås på din brevlåda och liksom var försiktig.
Bra lösenord på alla konton, självklart.
Verkligen.
Även för det är samma sak.
Precis, kommer de åt din Gmail-adress till exempel, kan de också skicka ut till alla som du är i kontakt med och få liksom lösenord. Så att det finns mycket du kan göra, så var försiktig.